I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Klåda på armen, yrsel, kast humör. Ont i halsen, gult bajs, hjärntumör. Är jag sjuk? Är jag sjuk?
Glad onsdag, hej hopp faderallan. Det här är gänget från Är jag sjuk podcast. Det är jag, Nissa Hallberg, Emelie Uggla. Hej.
Hej,
välkommen hem.
Tackar.
Jag är hemma hos oss. Och allas våran läkare Jesper Salén.
Ja, tack.
Bors,
hej.
Hey. Alla är nyktra fortfarande?
Ja.
Jag drömde att jag var dyngrak.
Ja.
Men det, då vaknar jag upp. Vart på fest utan bakfylla.
Fantastiskt.
För er som undrar varför pratar ni så? Jo, det är om ni har missat det, att vi har 3 vita månader för att se om vi blir skarpare, piggare, får mer lyster, mår bättre.
Ja.
Så det är ett litet sundhetsprojekt vi genomför. Men det ska vi inte prata om idag.
No.
Nej. Jesper Salén.
Ja, för 2 dagar sedan var ju det den 1 oktober. Och 1 oktober är bröstcancerdagen. Och faktiskt hela oktober är en bröstcancermånad.
Mm.
Vad innebär det? Ja, nej, men det är väl att man belyser bröstcancer. Informerar. Det är galor på tv ibland, va?
Ja, så. Rosa bandet.
Ja, Rosa bandet. Och varför gör man det? Jo, men det är för att vissa saker behöver vi belysa lite mer och sprida kunskap och kanske också få in pengar för med välgörenhetsorganisationer. Och då tänkte jag att vi ska prata lite om bröstcancer. Ganska lite, men lite
jättebra.
Ur mitt perspektiv på en vårdcentral.
Ja.
Jag är ingen bröstspecialist eller cancerläkare eller så. Men däremot så är ju jag som läkare på en vårdcentral ofta första instansen dit en kvinna som misstänker eller är orolig för bröstcancer söker.
Är det vanligt?
Själva att utveckla bröstcancer?
Nej,
alltså
jag
bröstcancer.
Menar med att får många patienter liksom?
Ja, svårt att säga, men lagom skulle jag säga. Alltså det är...
Det händer.
2 i månaden kanske.
Ja.
Ja.
Mm.
Och jag blir ju alltid... Alltså man ska ju alltid söka. Vid misstanke om bröstcancer. Det är det jag vill förmedla med det här avsnittet också.
Ja.
Att dörren är alltid öppen för sådana saker. Och den är öppen för andra saker också. Men det är inget man ska gå och skämmas över att man är orolig för. Och man ska heller inte stanna hemma. Utan då ringer man och så bokar man ett besök. Bröstcancer är den vanligaste maligna, alltså elakartade tumören hos kvinnor.
Mm.
Män kan även drabbas av bröstcancer.
Men ja, men det jag tänkte, för det har man ju hört.
Väldigt ovanligt.
Ja.
Ja. 30% av samtliga tumörer som kvinnor får är bröstcancer då.
Okej.
Okay. Men vad sa du nu igen?
En tredjedel av...
Nej, men av alla tumörer hos kvinnor så är 30% bröstcancer.
Okay.
Ja. Och risken för att insjukna i bröstcancer för kvinnor är en tiondel, 10% över en livstid.
Mm.
Ja.
Det är väldigt, väldigt mycket.
Mm. Hur många är det?
Vi
är,
alltså,
är det var tionde person då?
Var tionde person.
Oj.
Nej, men så att det är ju väldigt vanligt. Var tionde kvinna. Sen så är ju, det är ett vitt spann på olika typer av bröstcancer och prognos och så, ska man ju säga också.
Men vadå, hur många olika typer av bröstcancer finns det? Finns det massa? Är det liksom som snöflingor eller?
Det finns, man kan dela upp dem i huvudgrupper. Det är inget som jag sitter med, utan det är ju mer någonting man gör när man har undersökt och kommit fram till en diagnos. Och då tittar man med, alltså en patolog tittar i mikroskop och så och typar en cancer. Sen finns det olika former, och jag kommer faktiskt inte gå in på de olika formerna, men det finns också något som kan vara... Vadå? Vadå?
Jag tyckte det var kul att det är patolog.
Jaha!
Kanske in...
Jaha!
Jag är en patolog.
Ja. Jaha! Nej, men det är bra, för det tänker inte jag ens på, för att det är så här... Men jag förstår varför du skrattar. Patta... Jag förstår. Pattbröst. Bra. Ja, men jag har inte tänkt på det. Men det var så länge sedan.
Det är som att liksom så här, du har cancer i penis. Då får du gå till snorologet.
Snorolog. Nej, patolog är inte bara, håller inte bara på med saker kopplat till bröst. Utan en patolog är en speciell inriktning, en speciell inriktad läkare som jobbar med, alltså patologi, det handlar om läran om sjukdomar. Så. Och det jobbar vi alla med. Men en patolog, det är bland annat patologer som obducerar kroppar och tar reda på dödsorsak. Mm. Men skratt är det, men det var en gammalt skratt.
Ja.
Okej. Men, och sen så tittar de mycket i mikroskop och är duktiga på det.
Ja.
Förlåt alla patologer att jag förenklade er.
Ja.
Men de, ja, så att de är med överallt i alla olika typer av sjukdomar.
Ja, jag fattar.
Men, och så. De träffar inte så mycket patienter. Nej, men, jag passar
inte.
Jag tycker att du är kväva.
Ja. Men det är så, även om vi pratar om ett allvarligt ämne idag, så är det ju så att vi skojar ju inte bort ämnet, utan vi rättar ut lite lustiga missförstånd.
Det är bara det att Emily Uggla blev göteborgare från ingenstans. Hon har ordet patte.
Ja.
Nej, men det är väldigt sant. Alltså, det är ju ett jätteallvarligt ämne.
Och
det är inte därför.
Nej.
Men jag blir lite stressad kanske av ämnet.
Överskott. Ja, men precis.
Ja, och då kan man ju också lätt
börja skratta. Sen hjälpte det inte att det heter patient och patolog.
Nej, nej, men precis. Nej. Och det tänker jag inte på. Det var ju så länge sedan. Jag kanske registrerade, tänkte på det år 2008 när jag gick första terminen på läkarprogrammet och fnissade. Men sen har det ju gått lite tid och då har man liksom, man har tappat de där sakerna. Är som... Vilket är tur, för jag kan inte sitta och skratta varje gång jag säger till en patient att jag ska skicka prov till patologen. Nej, så att det är väl bra att jag liksom har vant mig. Ja. Hur som helst så finns det olika typer, olika celler då. För gemensamt för cancer, det är ju att celler i kroppen slutar göra som de ska.
Mm.
De blir förändrade i hur de delar på sig. De tappar liksom, de bara härjar runt. Och så delar de sig utan att respektera omkringgivande vävnad. Mm. Och de kan även sprida sig till andra delar av kroppen och lymfsystem och sånt där. Det är ju liksom cancer.
Mm.
Och de olika typerna av bröstcancer är beroende på i vilken typ av cell de uppstår.
Mm.
Kan man säga.
Mm.
För jag kommer att tänka på det nu, om det är så pass vanligt med bröstcancer. Då är det säkert många som lyssnar nu också som blivit drabbade eller känner någon som har blivit drabbad.
Ja, verkligen. Den sannolikheten är ju enormt stor.
Mm.
Om man då vid bröstcancer opererar bort brösten, löper man risk att få cancer i det icke-existerande bröstet då?
Ja, alltså... nu går vi in liksom på behandling. Och behandling är ju lite beroende på vilken typ av bröstcancer man har. Men också hur spridd den är, om den är spridd.
Ja.
Det som är fantastiskt med tidig upptäckt av alla cancrar, det är ju att ju tidigare man upptäcker den, desto mindre sannolikt är det att den har spritt sig.
Mm.
Och när den har spritt sig, då är det svårt att operera bort metastaser. Alltså metastas är ju cancerceller på en annan plats än liksom originalstället, kan man säga. Fjärrmetastaser. Och det är väldigt svårt att kirurgiskt operera bort metastaser. Generellt, nu pratar jag väldigt förenklat om cancer.
Mm.
Så att... får man en cancersjukdom, man opererar bort en del eller hela bröstet med eller utan sån här cytostatika behandling som man ofta kombinerar med då för att få bort eventuella celler som man inte kan operera bort eller se. Så oftast kombineras cytostatika och kirurgi.
Mm.
Men då följer man sen, man kontrollerar brösten hos en specialist med jämna intervaller för att se att det inte kommer upp i andra bröstet eller någon annanstans.
Men om man bara, för att nu, det är det här jag tänker. Nu, ja. Det här är inte ett förslag jag Nej. Kommer jobba för.
Okay.
Men om man skulle operera, ingen tjej har bröstcancer eller kvinna. Om man skulle operera bort alla tuttar i hela världen. Kan man alltså, om du inte har bröst, är det liksom i själva bröstet det startar? Eller liksom är det...
Det är i bröstet det startar.
Så om du inte har några bröst så kan du inte få bröstcancer.
Man kan väl Nej. Få, eller?
Sen ska jag ju berätta en sak. Och det är att bröstvävnad...
Ja.
Nu är det här inte tv. Men om man tänker...
Nyckelbenen.
När jag undersöker ett bröst... Eller undersöker alltid båda brösten i sådana här sammanhang såklart. Då börjar jag undersöka strax under nyckelbenet.
Aha.
För där börjar faktiskt bröstvävnaden. Det tillhör bröst... Okay. Alltså det är bröstvävnad. Så att... men ja, det så skulle väl vara om man opererade bort precis alltså, som om man skulle operera bort alla
Nej men det jag kan inte bryta armen om jag inte har en arm.
Nej, så ja. Precis. Det var ingen dum fråga, men så länge det inte var ett förslag.
Nej,
det var ett dumt förslag.
Nej, men det gjorde också väldigt tydligt liksom att
jag bara tänkte som att man opererar bort brösten.
Ja. Sen kan det faktiskt vara så nu hoppar vi lite, men det gör ingenting, men att har man en hög, för det finns vissa av de här bröstcancertyperna som uppvisar en hög ärftlighet. En väldigt starkt ärftligt samband. Så att har du, och då gör man en genetisk typning, om man hittar en sån cancer hos någon så tittar man på övriga familjemedlemmar, framförallt kvinnorna, understigande. Och då kan det ibland vara så att man opererar bort bröstet i förhand.
Ja, men det har jag, känner jag person som.
Ja.
Ja, men det skulle vara svårt att göra det på alla. Men ja, det skulle ju då sänka...
Alltså skulle man göra det för alla, då skulle man verkligen få öppna en patologklinik.
Ja, men alltså, några miljarder stycken.
Den riktiga patologen.
Ja, men verkligen. Ja.
Alltså, det var ju skönt att vi inte behöver göra det. Att det är en dum idé.
Det var skönt att det var en dum idé. Faktiskt. Det är inget jag kommer ta med mig till jobbet och så här, på nästa läkarmöte föreslå.
Nisse hade en grej.
Ja, Nisse, precis.
Nej, vem är
Nisse?
Han kommer inte bli miljardär av det där.
Nej, men miljardär kanske.
Men precis. Så egentligen, det som sagt, det finns olika typer av behandlingar. Det finns olika typer av bröstcancer som jag inte kommer gå in på. För då blir det så där molekyler och så. Vissa är hormonkänsliga, vissa är inte hormonkänsliga. Men det avgör dels prognos och behandling då.
Så jag visste bara inte att det fanns olika typer av bröstcancer.
Nej.
Jag visste såklart att det finns godart. Eller liksom, man kan väl ha tumörer som är godartade.
Ja, ja.
Liksom.
Och det är inte cancer.
Nej, det är inte cancer.
Nej, för det kan vi också passa på lite på ämnet. Att när vi pratar om tumör, en tumör. Då tänker ju 99% av alla som inte jobbar med det att, cancer. Eller hur? Mm. Eller så.
Ja. Ja.
Men tumör är ju bara en, liksom, ett finare namn på klump. Eller så. En knöl.
Mm.
Där cancer är malign tumör. Alltså en elakartad. Okay. Och sen har vi massa benigna tumörer. Och hos en fertil kvinna, framförallt i samband med ägglossning. Alltså ungefär 2 veckor innan mensen börjar. Så är det inte helt ovanligt att brösten växer till.
Ask
att...
me about it.
Yeah.
Ja, men berätta då.
Nej, men alltså, gigantic.
Ja.
Eller hur, Nisse?
Ja, de kyrklockorna.
Jag kan inte ens tänka mig in i det, så är det.
Nej, det är faktiskt sjukt.
Nej, men du märker av en stor skillnad, eller?
Ja, verkligen. Ja.
Och det är ju för att hormon, alltså brösten hos kvinnor ser ut som de gör och innehåller mjölkkörtlar för att tanken är att det ska komma barn som sen ska dricka mjölk, eller hur? Mm. Så att under ägglossningen så händer det grejer med brösten just i något så här förberedande syfte.
Ja, det är så fint.
Och då kan det vara väldigt svårt att avgöra, då brukar det kännas knöligt i brösten, eller?
Alltså det är det, jag är
ju skräck. Du vågar inte känna på dem då?
Jag vågar aldrig känna på
mina bröst. Mig.
Aldrig
gjort
det. Ja, exakt. Vet du, så här, jag litar på Nisse.
Ja.
Kan man prata om sånt här?
Men ja.
Jag tänker att han får lite koll liksom.
Ni är tillsammans, ni bor ihop. Jag tror alla kan liksom tänka sig att Nisse tar på dina bröst.
Okay?
Utan att gå för långt.
Nis!
Nej, men det kan väl jag ta som ansvar.
Ja. Sen tycker jag så här, ett tips.
Då vill jag att du har ansvaret över min prostata.
Det har jag.
Okej.
Jag skojar.
Nej, men så här. Det här ska vi inte släppa, Emily.
För nej.
Fine att Nisse tar på dina bröst, och jag tror att det är vanligt i parrelationer att någon gör det. Men det är inte därför han ska ta på dina bröst i de nej. Situationerna.
Nej, nej.
Nisse ska liksom inte vara uppmärksam då.
Finns det någonting jag ska tänka på då?
Nej, du ska tänka på ha roligt.
Ja, verkligen. Men
bara ha det bra. Om jag bara skulle kolla.
Ja.
Ska bara känna försiktigt. Då,
jo, men risken är, jag är så rädd att om jag säger... Alltså,
ja, att, men du ska inte...
Nej, för att sex och sånt, eller mys...
Du ska inte blandas ihop med liksom...
Nej, inte alls.
Farligt.
Nej. Nej, precis. Så att, Emily... Nu har vi ett mål någonstans, absolut inte nu, men det är faktiskt att du ska våga, inte nu, någon
jag
gång.
Alltså jag vet att jag kommer hitta små grejer.
Men då ringer du mig, okej? Okay? Nej, men det här är viktigt, för det här är liksom lite varför vi har avsnittet.
Ja, att, det är som killar med testiklar, man måste...
Ja, precis samma sak.
Men hur fan ska man känna då?
Nej, men vi ska gå in
på det.
Vi ska gå in på det, men nu har vi ett mål. Lite som med att du skulle gå barfota i gräset.
Vilket du gjorde. Flertalet gjorde.
Jo, men det här känns...
Ja, men det här kommer vi ordna med. Mm. Och som sagt, du har mig på andra sidan. Jag kommer då inte vara din läkare och känna på dina bröst. Men jag vet, om du känner någonting så kommer jag hjälpa dig och, så att du kommer veta exakt vad du ska göra. Okej?
Okay? Ja.
Jag lovar.
Du har ju en ny jättebra läkare.
Ja.
Ja.
Ja. Mm. Så det där ska vi för det som är viktigt är den här tidiga upptäckten och att just som vi var inne på att brösten är knöliga hos den fertila kvinnan alltså som har en ägglossning cykliskt och då kan det vara svårt att som läkare veta hur de här brösten känns. Den som vet bäst är alltid den som äger brösten så att säga.
Men en liten följdfråga. Du vet när man fyller 40. Jag fick ju 2 dagar efter jag fyllde 40 så här, välkommen till vad heter det?
Mammografi.
Ja. Exakt. Och jag går ju på det då om det var tredje eller vartannat år. Jag har varit där 2 gånger.
När var det senast? Kommer du ihåg?
Nej, men det var bara i höstas.
Nu förra hösten.
Eller ja, eller om det var i våras. Alltså det var inte alls länge
sedan. Så det var liksom
väldigt nyligen.
Ja.
Kan man alltså jag tänker så här att jag går ju på det liksom.
Ja, och det är jättebra. Och vi har ju ett screeningprogram i Sverige. Just, och det har man ju räknat ut. När ska det börja? För att det är ju så, mammografi, det är ju röntgen. Och röntgen är strålning. Och för mycket strålning är aldrig bra. Så att man vill inte liksom börja screena 18-åringar gång i månaden. För att vara säker på att liksom fånga allting. För då utsätter vi någon för massa strålning. Som i sin tur kan vara dåligt för cellerna och celldelning och bidra till cancer. Så nu är jag absolut inte någon fara så man får röntga sig utan
det finns en anledning till att tandläkare inte står bredvid när de röntgar tänder.
Ja, det är för att de vill prutta.
Gud vad ni ser ner på tandläkaren.
Nej, jag gör inte det. Jag är ju rädd för tandläkarna. Jag är ju rädd för tandläkarna. Ja, men jag är ju det. Nej, men vadå? Det är okej.
Men jag tycker det här är jätteintressant för att jag känner ju många som också skiter i och kolla brösten.
Ja, som skiter i att kolla brösten. Som inte går på sina mammografier.
Ja, exakt. Ja.
Gör du det?
Ja.
Ring dem nu,
för att jag har för att det är så här, nej, det finns risk med det. Och de kan hitta knölar som inte knölar och bla bla bla.
Och så är det ju alltid. Så, nu kommer vi in på något lite större. Men så är det ju. Det är därför vi inte skickar in alla människor i en magnetkameraapparat en gång per år och tittar på hela kroppen. För att då hittar man saker som inte är något bekymmer, inte är farligt, men man börjar utreda det och liksom kanske opererar och så väldigt mycket onödigt. Det är därför vi i Sverige i alla fall jobbar väldigt mycket med symptomstyrd utredning. Folk kommer ju ofta till mig och säger, jag vill ta alla blodprover. Nej, det kan vi inte göra. Varför ska vi göra det? Vad har du för symptom? Ja, men jag är trött. Ja, men då tar vi de proverna som är lämpliga för det. Och så frågar man lite mer frågor. Men just när det gäller röntgen, strålning, den är ju joniserande och får du massa strålning i dig över livet så kan det bidra till cancer. Men och det är därför det är så viktigt att vi ändå, jag menar, använder vi röntgen rätt, röntgenstrålning rätt, så är det ingen fara.
Nej,
men det är därför man liksom inte screenar folk från 18 år.
Ja, och det var det jag sa att Nisse igår, för jag var ju hos en husläkare i förrgår, att jag bara... Min nya grej, det är att jag litar på läkaren.
Ja.
Och det är så jävla skönt, för jag har aldrig gjort det innan. Nu är det så här, ja, om ni säger att man kan gå och scanna brösten liksom varannat var tredje år, lita på det då.
Ja,
alltså jag litar på det. Ja, men... Och min läkare säger så här, okej, okay, men vi gör det här och det här. Då litar jag på det.
Jag tror...
Det är skönt.
Ja, de som har tänkt ut det här screeningprogrammet har ju ändå suttit och räknat på risk, nytta. Det är ju en vågskål.
Ja, men det är också så här, det är många år av misstag som har lett fram till att man har hittat rätt.
Ja, men jag tror det. Och man får titta, det är liksom avancerad statistik, analys och liksom, det är avancerad forskning för att komma fram till ett screeningprogram. Ja. Jag känner ju folk som liksom ska titta på originalstudien och skapa sin egen uppfattning kring allting. Jag har inte tid med det. Så att jag har landat i att jag litar, det var samma sak under pandemin med covidvaccinet, jag litar på det för att jag har inte tid att inte göra det.
Nej.
Och så. Så att
screeningprogrammet
är bra.
Ja.
Men det jag ska säga med det är att det är screeningprogram med intervall och saker kan faktiskt hända däremellan. Och då därför är det viktigt att man som kvinna och man någon gång faktiskt känner igenom sin kropp. Och inte är rädd för det. Men det pratade vi om mycket i hälsoångestavsnittet.
Ja.
Att det blir ett undvikande.
Ja,
ja, precis.
Och det är någonting som jag tänker att vi ska försöka i och med idag bara jobba bort lite. Eller nyansera. Eller skapa en trygghet och lugn.
Just det. Men kan du också berätta sen hur man ska känna igenom brösten?
Ja, men självklart.
Fett.
Nissa?
Eller för... Jag försökte signalera att det är dags för nästa programpunkt och lärare Jesper trodde att jag räckte upp handen för att prata.
Ja. Jag kommer från jobbet och
är lite såhär. Jag tycker bara vad gulligt.
Jag har ett barn som har precis lärt sig räcka upp handen i skolan. Så det är
gulligt. Nej, men så här, vi kommer pausa bröstcancer lite och vi kommer tillbaka till det. Däremellan så är det dags för ett moment. Jag tänkte först ta en programpunkt. Och sen bytte jag.
Aha, fan vad spännande.
Jag tänkte först köra en Dead or Alive, men jag sparar den till nästa gång. Så att jag vill gå till doktorn.
Nisse går till doktorn.
Kom in.
Ja,
det kan ju vara så hos doktorn. Hej.
Vadå att det...
Hej Nisse.
Hey.
Att man inte hör första knackningen och sånt.
VIP.
Okej.
Okay. Men Nisse.
Varför sitter en kvinna och pratar inne på din mottagning?
Därför att jag har en patient. Men du, vet du vad? Vi går till ett annat rum.
Nej, hon kan få vara kvar.
Okej. Okay. Ja. Du har med dig Emily idag. Vad roligt. Hej Emily.
Hej.
Hej hörni.
Jag har ju väldigt mycket födelsemärken på min kropp.
Ja.
Och vissa har börjat ändra sig.
Jaha.
Alltså, nu ska du bara, jag ska visa ett.
Ja.
Jag kan komma tillbaka i kommande avsnitt.
Ja.
Nej, men jag har väldigt mycket födelsemärken sen födseln. Och så har jag ett på ryggen nere vid typ kalsongen. Det irriteras.
Jaha. Det kliar lite och så.
Ja, men det börjar stå ut.
Ja.
Och det tycker jag känns vidrigt.
Ja.
Och så här, om det är någonting jag ska skära bort.
Mm.
Och så du kan skicka till en patolog eller något.
Ja, precis. Om jag skär bort något så skickar jag oftast till en patolog för att se att det var lugnt. Och att jag har fått bort hela, om det skulle vara något dåligt.
Ja, men grymt. Men så ska jag ta med byxorna? Eller så här.
Ta av dig byxorna.
Ja, då gör jag det.
Ja,
oj,
det gör du.
Ta med hörlurarna också. Ska vi se, här någonstans, där! Den här lilla jäveln.
Det här?
Nej, det där är ett R.
Nej, det här är inget R.
Ja, den där. Där,
den här.
Ja.
Ja, där är det här.
Ja, där är det här.
Ja, där har du tagit bort något innan, va?
Ja, riktigt dålig läkare som tog bort ett födelsemärke.
Men det är det här som sticker ut.
Ja.
Ja. Det är väldigt litet.
Ja.
Att det står ut... Alltså,
ja.
Vadå?
Men det är äckligt att det ser ut.
Ja, men det står ju ut.
Ja, jag vet.
Det står ut. Och nu får du stå ut. Nej, men det här... Jag ser att det står ut... Jag tycker inte, det ser inte inflammerat ut. Det respekterar sin omgivning. Det vill säga att det är välavgränsat mot omkringgivande hud. Det liksom smetas inte ut.
Mm.
Däremot om det kliar, och jag menar, det ser helt ofarligt ut.
Ja.
Jag kan sova gott på nätterna om du går hem nu. Utan att vi gör något. Däremot, om det är så att det här kliar och besvärar dig och det sitter typ vid kalsonglinjen, då kan man faktiskt plocka bort dem. Då är det helt okej. Däremot plockar vi inte bort förändringar med godartat utseende bara för att
man inte vill ha dem där rent...
Den här som växer i armvecket. Den förökat sig.
Hur snabbt då?
Nej, jag vet inte. Det där var alltså en förkortning av, jag vet inte.
Nej, nej. Det ser också ut att respektera sin omgivning.
Men eller, hur ska det se ut då? Om jag,
alltså... Det andra då, bredvid på ryggen, den är ju inte så respekterad.
Men då, vad fan är det för något? Vad har du sett?
Vi kikar igen.
Men den som är mer avlång.
Den här.
Ja, exakt.
Respektera den här omgivningen.
Ja, men alltså, det är, om man tänker så här. Det vi kikar på, det är dels hur stort det är.
Ja.
Och sen så hur välavgränsat det är. För om man tänker farliga hudförändringar brukar liksom... Apropå, vi pratade om cancer i det avsnittet vi spelar in. De brukar liksom inte respektera omkringgivande vävnad eller då i det här
fallet. Vad betyder det?
Nej, men att de växer ut osymmetriskt. De passar liksom inte in. Vår kropp är symmetrisk. Allting är ändå ganska... Ja. Sker enligt, eller växer enligt en plan.
Ja.
Men just cancrar, de skiter i det.
Okay.
De växer ut och så. Det där lite avlånga, ja, var den... lite större. Ja. Det ser inte farligt ut. Hade vi varit på min vårdcentral,
ja,
så hade jag faktiskt använt ett instrument som heter dermatoskop. Aha. Där man kan titta, det är som en lupp, och titta på lite andra saker. Och jag hade även kunnat skicka iväg bilder till en hudläkare.
Ja.
För så har vi i alla fall i Region Stockholm.
För att grejen är så här, jag får ju massa nya följsmärken. Mm. Så att jag kanske borde bara boka en tid hos någon, alltså för att titta igenom.
Det tycker jag absolut. Inte för att jag har sett någonting som jag är rädd för.
Men... Alltså i värsta fall får jag bara ta en osthyvel. Det är inte mer med det.
Det är svårt med de här platta hudförändringarna. Då får du hyvla bort all hud. Nej, men så att det jag tycker... Har du någon ärflighet för hudcancer? Det brukar...
Nej, det vet jag inte. Det enda jag vet... Alltså pappas sida, bröstcancer. Mamma säger morfar fick en tumör över njuren.
Okej. Nej, men för att det är ju en sak. Och sen har du ju inte den här rödlätta huden som har en ökad risk för hudcancer heller. Nej. Men... Får du nya förändringar i din ålder så ska man i alla fall kolla upp dem.
Och,
ja, men du är 39
vet.
År.
Jag vet. Det är,
vi bara... I min ålder då?
Ja. Ännu.
Nej, men och så. Så det där avlånga, det där som sticker ut skulle jag liksom kunna hjälpa dig med att ta bort bara om det besvärar.
Ja, men det gör du.
Men jag är inte orolig. Sen skickar jag till en patolog ändå.
Och då ska vi även ta, när jag kommer så ska vi kolla på den kliande biten på min skinka som aldrig ger sig.
Nej. Det ska vi göra. Eller ja, det ska vi göra.
Ja. Den kan vi också skära bort.
Men du, nu måste jag ta eftermiddagsfika.
Ja, det gör ni allt för ofta.
Ja, tyvärr.
Men då säger vi tack från Pricka Korven Hallberg. På återhörande.
Ja, hej då.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey. Emily, du får sluta med mig ett tag till för att du var ju med inne. Det är
skönt.
Live and kicking.
Jag älskar den där prickiga korven.
Nej, det blir så mycket äcklare än att du
säger så. Jo, men det blev det. Glöm inte att jag fortfarande är här och att vi fortfarande spelar in en podd som heter Är jag sjuk?
Ja.
Ja.
Nej, men jag var tvungen att gå, för att det där, det bara slog mig att det liksom idag kliar och håller på. Men det är väl bara att jag sitter i vägen.
Ja, nu har ju också du lämnat läkarrummet.
Ja, jag vill bara säga varför jag gjorde en sån redaktionellt, en sån tvärtkast. Mm.
Tack, snyggt. Då fattar jag.
Borde jobba med entertainment.
Ja. Nog om detta. Ja. Vi var på ämnet bröstcancer och vi lämnade lite där när det kom till att man är sin egen bästa vän lite, att hålla koll mellan screeningar.
Mm. Ja, men precis. Och det är ju så här, nu har jag tjatat om det, men tidig upptäckt är alltid bra.
Mm.
Och i ditt, alltså, just den här rädslan hemma, att man inte vågar undersöka sitt bröst för att man är rädd om man känner någonting, skulle jag så gärna vilja liksom hjälpa dig med. Och det jag brukar säga, för det är inte bara bröst som det här gäller om man har sån oro, utan det kan gälla alla typer av sjukdomar. Man är rädd att få reda på sanningen.
Mm.
Men jag vill bara säga det, att skulle du undersöka dina bröst och känna en knöl som du inte känner igen eller som väcker oro, då bokar du en tid, ringer till din vårdcentral, säger att jag har en knöl i bröstet som jag är orolig för. Du kommer få en tid snabbt. Så, det är inget man väntar med. Och det betyder inte att du är mer döende bara för att du får snabbt, utan det är för att det finns ett standardiserat vårdförlopp. Bland annat för många sjukdomar, men bland annat bröstcancer.
Mm-hmm.
Det betyder att man har tagit fram på nationell nivå. Vi läkare ska liksom inte känna efter hur vi ska hantera vissa symptom. För då kan det bli att vissa patienter blir fördröjda med diagnos. Alltså det är inget bra, utan då skapar man då ett standardiserat vårdförlopp.
Är det lite som för, om du kommer till akuten och har skurit dig med en ostronkniv, bara indirekt stelkramp?
Nej, det är nog mer bara en bra, välfungerande
akutmottagning. Med att man säger, okej, ni tar snabbkön, knäller bröstet, snabbkö liksom.
Jag tror med kniven, ostronkniven och sådär, det är nog mer att det går rätt snabbt att ta hand om. Och det är ingen idé att vänta. Man behöver inte vänta på blodprovssvar.
Jag tänkte att det var så här stelkram. Jag bara, att det finns här direkt slussar. Knäller bröstet.
Däremot har vi ju rutiner om någon skär sig, att man kanske ger stelkramp. Alltså så. Okay. Men rutiner, det här är liksom en nationell rutin, så att det aldrig ska hamna saker mellan stolarna och så, vilket är fantastiskt.
Mm.
Och då finns det ett standardiserat vårdförlopp för bröstcancer som då börjar faktiskt hemma hos dig, att du känner någonting. Du ringer din vårdcentral. Det ska inte sägas att det finns inga tider, du får återkomma om en månad.
Nej.
Utan du ska få en tid i, jag tror att det är inom en vecka eller något sånt.
Fråga.
Eller inom tre dagar.
Ponera att din läkare som du har är sjukskriven. Blir du skickad till en annan då?
Ja, då får du träffa en annan läkare. För det här har inte, det spelar ingen roll om vi känner varandra eller om liksom så. Utan det handlar om att man ska undersöka. För att kommer du till mig för att du har upptäckt någonting som du tycker är... Vi ska gå igenom olika symptom som kan göra att man kommer till mig då. Mm. Med den här frågeställningen. Men då kommer du till mig. Jag undersöker dels hela dina bröst. Alltså uppifrån nyckelbenet och ner.
Är det nu du ska berätta hur jag ska undersöka mig?
Hur jag undersöker vem som helst som kommer med en sån
alltså
frågeställning.
Så, nej, men alltså att jag förstår hur jag ska göra.
Nej, men vi kan ta det sen. Men jag undersöker, och vi undersöker på samma sätt. Det handlar ju om att känna igenom på ett systematiskt sätt hela bröstvävnaden.
Mm.
Så då undersöker jag enligt mitt system så att jag inte missar någon plats. Jag brukar också blunda, för vad händer när man blundar? Då får man en bättre, alltså sinnen.
Fingertoppskänslan
blir bättre. Så brukar jag känna igenom. Det får ta sin tid. Det börjar med att jag tittar på din byst. Alltså man sätter upp armarna så här.
Mm.
Och så tittar jag. Finns det någon asymmetri?
Att det är så lite gropigt eller?
Ja, men eller att det ena bröstet är liksom att det är något avvikande. Alltså att det ena bröstet är lite större. Sen kan man ju ha en asymmetri från början.
Ju, många har
men jag tittar i alla fall. Finns det någon asymmetri? Finns det något symptom på huden på bröstet? Ser bröstvårtorna normala ut? Eller kan det vara en bröstvårta som är lite indragen?
Mm-hmm.
På grund av att det skulle sitta något farligt bakom som liksom drar in bröstvårtan.
Mm.
Jag tittar liksom på hudkostymen på brösten och på symmetrin. Sen börjar jag undersöka. Och då känner jag igenom ordentligt så att jag inte missar någon del. Sen känner jag också i armhålorna. För där har vi lymfkörtlar.
Mm.
Och det är också då tanken att skulle man ha något farligt, det gör jag oavsett. Även om jag inte känner något i brösten, känner jag i armhålorna.
Mm.
Och sen beroende på vad jag känner så skickar jag en remiss. Känner jag en knöl som jag inte riktigt kan förklara? En hård, oöm knöl.
Hård alltså? Alltså som en liten sten? Eller?
Man kan aldrig säga att alla cancrar är hårda. Men de brukar vara till hård, liksom hårda. Och inte mjuka och utflytande. Är det en knöl som är svårt att avgränsa? Som liksom flyter ut, som är svår, då skickar jag en remiss enligt standardiserat vårdförlopp till den mammografiklinik som du tillhör. Då delar man upp så att olika sjukhus i Stockholm har liksom olika förorter och sektorer. Då skickar jag en remiss. Det kommer innebära att du, om du är min patient, får ett samtal från mammografiavdelningen, kliniken, bröstcentrum, som säger: hej, vi har fått en remiss. Kan du komma idag eller imorgon eller alltså så, gör upp en plan. Du kommer dit för trippeldiagnostik, det vill säga att du gör en mammografi, man gör ultraljud och tittar. Det är ju ingen farlig strålning.
Nej.
Men man kan heller inte se allt. Det kompletterar ofta mammografin som är röntgenstrålning. Och sen också självklart och kanske först att någon känner på dina bröst också. Alltså en till undersökning.
Det är som man garderar upp sig så att du har tre.
Ja, precis. Eller garderar upp sig. De kan svara på lite olika sätt. Och ibland kanske man inte gör alla tre. Men man pratar ofta om en trippeldiagnostik för att verkligen undersöka.
En fråga jag bara fick spontant. Är så att det är många personer som har implantat.
Ja, bra att du sa det.
Hur går man tillväga då? Framförallt på hemmaplan? Liksom.
Man kan, ja, precis. Och oftast så är det estetiska skäl och inte för att man opererat bort en tidigare bröstcancer som man har ett implantat. Det är väldigt viktigt att i kontakten med vården när det gäller brösten berätta att man har ett implantat.
Mm.
Eller att man har bröstimplantat. För det kan också vara, symptom från brösten kan också vara felande bröstimplantat. Och så.
Mm. Men jag bara menar så här, om du har ett implantat,
ja.
Det känns som att det ska vara svårare att hitta knuten själv då?
Det kan vara svårare.
Ja.
Och det kan vara svårare för mig som kliniker att kunna undersöka ordentligt.
Ja.
Jättebra poäng. Vad bra.
Ja, jag hade tänkt att jag skulle det är ändå så himla, det är ändå så pass många som har det.
Ja.
Jag tänker att...
Men jag i alla fall, jag har en väldigt låg tröskel. Det är väldigt sällan som jag kan känna en knöl som jag känner, men det här är säkert, inget farligt. Jag skickar då i de flesta fall en remiss. Sen har jag inget säkert fynd att jag känner mig tvärsäker. Då kan jag skicka en remiss utanför SVF. Men jag skickar alltid en mammografi-remiss.
Okay.
Men det beror lite på.
Men jag undrar så här. Eftersom jag aldrig någonsin har gjort det här.
Ja.
Jag vet inte ens hur ett liksom, vad ska man säga, friskt bröst. Eller hur ett bröst... Jag vet inte hur ett bröst ska kännas.
Nej.
Alltså jag vet inte. Alltså vad är det... Alltså, Sara, jag kommer ju säkert hitta knölar.
Ja, liksom, förmodligen så har de att göra med dina hormoner och din ägglossning. Alltså, ja. Mjölk, alltså körtelvävnad.
Så jag kommer ju känna körtlar säkert.
Det kommer du säkert känna. Och då kanske jag, alltså i ditt fall...
Ja.
Det är svårt för mig att berätta. Alltså, vad sägs om det här? Du har en ny husläkare, sa du. Som du litar på eller tycker fått förtroende för. Vad sägs om att boka in ett besök för en bröstundersökning?
Att man börjar där från
någon. Ja, att hon inte säger att du har känt någon knöl utan säger jag har inte vågat. Jag vill lära mig känna, liksom kunna känna på mitt bröst, som jättebra. Jesper har sagt. Men jag skulle behöva stöttning första gången.
För det är smart, för om hon då säger så här, jag känner ingenting. Då vet ju du att det som är nu, det hon har känt, det är ingenting.
Nej.
Och då börjar du på noll. Då lär du känna just ditt bröst.
Det är lite som
när jag gick hos terapeut. Jag kunde inte se mig själv i spegeln på år.
Nej.
Och då blev det till slut att jag var tvungen att titta, alltså, så här, KBT det. Från att jag visste att jag inte var galen till att så här, göra grimaser, allting. För att vinna tillbaka det.
Ja.
Du måste liksom vinna tillbaka kraften över din egen byst.
Ja.
Men det är en bra plan att boka in, för det är inte, kanske inte vad vi sysslar med jämt, men jag tycker att det skulle vara en sån vinst för samhället och för dig och alla som bryr sig om det.
Jag är bara rädd att hon ska tycka att jag är jobbig, för jag var ju där förrgår.
Jo, men du behöver inte komma dit imorgon för det här, men liksom på nästa lediga tid du kan ringa och säga det är absolut inte akut, och förlåt, är du orolig för att någon ska tycka att du är jobbig? Säg så här, jag är orolig för att jag ska vara jobbig.
Ah.
Men jag har ganska mycket oro för sånt. Alltså så. Var bara transparent.
Ah.
Jag tror att det som kan väcka liksom agg eller liksom att folk kan tycka att man är jobbig, det är när man inte är transparent utan man bara är och säger jag måste ha en tid nu, skit i det, jag vill inte prata med sjuksköterska. Alltså lite så.
Mm.
Så att vara transparent.
Det här är ju jättebra för det
här. Jag tycker
att
det är en svinbra idé.
Jag tycker också att det är en jättebra idé.
Det skulle, ja, precis. Och hade det varit liksom något annat, hade det varit din nacke så hade jag kunnat göra det. Men liksom vi, jag ska inte vara din läkare.
Nej, men jag vet, jag fattar att det är ju lite så.
Det håller jag med om också. Han ska inte vara din.
Ja, men visst är det sådana regler. För jag hörde en gång att det var en tjej.
Ja.
Och hon gick till sin pappa som gynekolog.
Ja, nej men regler finns det inte. Utan, och det finns ingen regel som säger att någon man har podd med inte får undersöka ens bröst. Utan det är mer bara sunt förnuft.
Ja, för jag tycker att, det låter konstigt.
Jag menar det.
Ja, men det är alltså att ha sin regel. Pappa som gynekolog, det är bland det.
Ja, men det finns så mycket historier och grejer som man har hört genom åren. Men det är bara att se till att använda sig.
Men jag fattar i alla fall den grejen.
Ja.
Gräns.
Ja.
Dragande.
Sen är det ju så, alltså, jag sa det, att cancer gör oftast inte ont.
Nej.
Oftast, säger jag. Det är oftast inte, utan har man en knöl i bröstet som gör ont och liksom känns inflammerad så är det troligen inte cancer. Men man ska ändå kolla upp det. Men det kan vara bra liksom för oroshanteringen att tänka. Sen finns det ju, alltså, det är en regel med vissa undantag såklart, så det är svårt att säga att cancer aldrig gör ont.
Man säger så här, du har ju sagt det många gånger, cancer gör inte ont. Men folk har ju ont och då hittar de cancer för att den ligger och trycker på något annat.
Men precis, då kan ni trycka på annat. Och det är klart att den avancerar, även bröstcancer kan göra ont om den liksom infiltrerar bröstkorgen, alltså så, om det är riktigt illa.
Men då gör ju cancern anledning till att göra ont.
Ja, men en liten knöl gör oftast inte ont. Eller liksom den starten, en ospridd så. Sen får du spridningar av vilken cancer som helst i skelettet, så gör det hiskligt ont. Ja, också. Men då är det, nu är vi liksom långt borta på cancerskalan. Nu pratar vi om den här tidiga upptäckten. Sen kan man däremot ha symptom av liksom spänningar över bröstet. Att det, liksom, det är något som drar. Oftast så har man det på båda, i båda brösten, så är det ofta hormonellt då.
Mm.
För att det påverkar ju båda brösten. Men har du någonting som är farligt som gör att du får ett konstigt spännande känsla i ena bröst, alltså då är det ju ena bröstet, inte på båda.
Mm.
Har man spänningar från båda brösten och man tittar på äggklockan, höll jag på att säga, men och ser att men jag har nog ägglossning nu, det finns ju andra symptom på det, då kan man kanske vänta tills man har sin mens och se om det finns kvar efter.
Mm.
För den ska ju variera månatligen. Liksom.
Men sen är det väl, för nu, jag tänkte också på det, att det är väl också väldigt ovanligt att unga personer får, jag kommer ihåg förut hade vi en fråga med en tjej som var 20 som var så rädd.
Just det. Ja.
Men det är väl också en anledning då att vi blir kallade vi efter 40 för att då är eller risken större.
Precis. Och då är nyttan med den här röntgenstrålningen mer än risken, så att säga.
Mm.
Men skulle vi börja i 18 års ålder så skulle inte det vara bra. Vi skulle inte hitta så mycket.
Nej.
Men däremot, även om du är 30 år eller 26 år eller 18 år, kom så får vi prata om det och undersöka.
Mm. Och skönt att börja känna på sina bröst tidigt så det inte blir så konstigt. Så
nej, men faktiskt, lär känna era bröst. Och har ni då som du, Emily, mycket ångest och undvikande kopplat till det, gör som vi sa nu.
Mm.
Det kan vara en lösning.
Mm.
Så att man får lite lotsning i det. Och ens partner ska inte vara undersökande. För då tror jag att liksom samlivet kan... Ja, men du vet så.
Ja, du har rätt.
Och så. Mm. Utan det, man ska bara ha det bra.
Man inte vet om det är en undersökning eller pågående samlag.
Nej.
Vilken hatt har du på dig, Nisse? Läkarhatten eller knullhatten.
Ja.
Nej, men det är väldigt sunt.
Mm.
Ja.
Så partners och poddkollegor ska ju fasen.
Ja, nej, men såklart. Ja. Jag ger ju gärna, jag hjälper gärna till, men vissa saker tycker jag att man kan hålla liksom. Man kan vara stöttande, men
det förstår jag.
Ja,
det förstår jag.
Så om vi tittar då liksom, utöver att man känner en knöl som man inte har känt innan, så har vi även om man ser att man har en ändrad kontur på bröstet.
Mm.
Alltså så asymmetri, att det har uppkommit en asymmetri. Indragen bröstvårta att liksom börja liksom dra sig in.
Mm.
Så det är någonting som ska föranleda ett besök på vårdcentralen. Rodnad eller svullnad på huden över bröstet utan någon annan förklaring. Har du liksom fått, har du ett eksem sedan länge som du känner till, så är det en grej, men om det är något som dyker upp som du inte har sett innan. För det kan man ju också säga, att cancer kommer ju inte och sen försvinner och sen kommer igen. Utan oftast, utan en cancer växer.
Mm.
Så kan vara bra att känna till. Eller bli påmind om snarare. blodig sekretion från en bröstvårta, från en mjölkgång.
Jaha.
Alltså om det kommer ut någonting som är lite blodigt. Det är också någonting som ska få en att haja till. Vilket det, jag tror att ni inte behöver höra mig säga det. Jag tror att de flesta skulle haja till om det kommer blodig sekretion i bröstvårtan. Ensidigt eksem på bröstvårtan.
Mm.
Alltså så. Att det kliar, nytillkommet också. Så där, att det kliar och är torrt eller fnasigt eller så.
Men som sagt, var försvinner det, ingen fara.
Nej. Sen kan det ju vara ibland när det är fuktigt så kan man få svamp på brösten. Men...
eller på ryggen när man är i London med sin nya kärlek som får smörja in en i fungoral på semestern.
Ja, så kan hända. Ja. Sårbildning på bröstvårtan. Att du har liksom ett sår som inte verkar läka och du förstår inte varför det har uppkommit. Nytillkommen apelsinskalsliknande hud. Vad är då det?
Eller förlåt.
Alltså, vänta, att det är öppna porer.
Precis, att huden på något område på bröstet ser ut som alltså med de här groparna som apelsin har.
Jaha.
Det behöver nog inte vara orange som en apelsin.
Nej, men, alltså, just... men som huden i ansiktet kan vara med öppna porer.
Ja,
skitiga porer, alltså,
ja
så här,
lite mer gropig. Alltså att någonting nytillkommet på bröstet som man inte känner igen. Ja. Ofta så kan, alltså apropå folk som kommer till mig, så en vanlig sak är att man har smärta från bröstkorgen.
Mm.
Alltså ifrån de här sternoklavikular, alltså nej förlåt, skit, alltså från revbenen.
Ja.
Mm. Musklerna där.
Vänta, sternoklavikularis.
Nej, men jag sa
revbenen.
Jag sa inte ens, ja, på latin så pratade jag om nyckelbensled, men ja. Nej, men alltså i andning, alltså just av spänningar så kan man ju få, man kan även ha ryggproblem och så kan man få smärta över bröstkorgen och över bröstbenets leder till revbenen.
Mm.
Jättevanligt hos många, och framförallt som är stress eller har lite problem i ryggen. Det kan göra väldigt ont, och kan också, folk kan tro att man har en hjärtinfarkt eller sådana saker. Då kommer någon och så har de ont när de djupandas eller någonting, och då är ju det bakom liksom själva bröstet, och så undersöker man och inte hittar något. Det är väldigt sällan som det är någonting, utan som sagt, smärta kopplat till de här symptomen är väldigt sällan farligt.
Mm.
Men kom, det är ju liksom hela poängen med det här programmet.
Better safe than sorry. Så...
Jo, men det är lite så. Sen kan det ju vara så, även om jag då är lite ängslig och vågar liksom inte fria någonting genom att ha känt på det. För jag vet, jag vågar inte det.
Nej,
om jag
ska vara helt ärlig. Göra.
Men i vissa stunder, om jag är väldigt säker på att men det här kommer ju från din rygg och så behöver det inte bli en mammografiremiss.
Nej.
Så,
nej.
Men kom till oss på vårdcentralen.
Mm, det känns ju skönt.
I alla fall.
Vad bra.
Ja.
Och vet du vad man ska säga också? Köp rosa bandet.
Köp rosa bandet.
Stötta kampen mot bröstcancer.
Ja.
Inte som jag har sett ibland att folk har på sig fjolårets band.
Finns det fjolårets band?
Nej, men alltså, det är de som det är en ny design. Som bara någon som det är liksom.
Hur ser man det?
För att det är nya designer på rosa. Det är nya konstnärer.
Ja.
Men det var faktiskt Nisse som köpte mig mitt första rosa band.
Mm. Ah,
förra året.
Ah, grymt.
Emily och flickorna varsitt rosa band.
Ja, men härligt. Nej, men och som sagt, det finns en funktion för oro. Det är den som gör att vi sitter här idag. Det är därför vi har överlevt, våra förfäder har överlevt. För att ibland är vi oroliga och oron fyller en funktion. Oro kring dödlig, farlig sjukdom, den fyller sin funktion fram till att man har kommit till sin vårdcentral. För då tar jag över oron.
Mm.
Din oro har gjort att du har kommit hit, och jag gillar inte att vara orolig. Jag gör det, eller vi gör det som är rätt.
Mm.
Så att, ja. Lyssna på oron. Tryck inte bort den. Följ den.
Snyggt.
Ja.
Ja.
Men du har ju en viktig del kvar.
Ja, och den är väldigt kort dessutom.
Ja.
Det är, dels så kan man hitta på bra källor på internet hur man undersöker sig själv. Det vanligaste och smidigaste sättet att undersöka sina bröst, det är ju i duschen. När man har tvålat in sig lite. För då glider handen väldigt bra på för det är oftast bra med glidande rörelser för att upptäcka avvikelser.
Mm. Annars blir det friktion och så, lite svettigt och så.
Ja, men precis, så det kan vara lite svårt. Och även, annars kan man även använda hudkräm om man inte liksom duschar för tillfället. Och då känner man igenom från nyckelbenet och ner på båda sidorna. Och det kan vara bra att ha ett system att nu känner jag vänster, ner och upp. Och
men ska man in långt med fingrarna?
Nej, du ska in så att du har ju bröstkorgen här under. Och den kan vara gropig i sig.
Ja, det är det.
Men då kan man känna att det här är ett reben oftast.
Ja, liksom,
så. Man kan känna att det finns en symmetri i rebenen och de groparna.
Det här du är behöver inget... liksom inte in och knåda i bröst.
Nej, det behöver du inte göra. Det beror på hur stora bröst man har, såklart.
Ja, det är sant. Det är sant,
men ofta så handlar det om att du, alltså, du känner igenom hela bröstvävnaden helt enkelt.
Ja, men det känns inte så.
Du behöver inte hålla på inne i armhålen och allt liksom så, utan det är något vi gör och så.
Där har jag varit och tryckt till limkörtlar och tryckt så mycket så att det slutar med att det gör ont konstant.
Ja, men det är jättedumt. Ja. Eller det är så kan det ju vara när man trycker på en ställe för länge. Då börjar det göra ont. En annan viktig grej, gör nu för guds skull inte det här varje dag eller så fort man kommer åt.
Nej, utan, det ska ingen bli en kontroll. Det ska inte bli...
Jag tycker så här, nu kanske jag blir inte skjuten, men jag tycker att en gång i månaden, man kan du vet, sätta ihop det med betala räkningar den 27, alltså så. Så kan man känna igenom brösten när man
duschar. Tråkiga dagen, helt enkelt.
Den tråkiga, eller roliga dagen oftast, för de flesta. Och så. Så att, lär känna era bröst och är det någonting som avviker, kom till oss. Mm. Punkt.
Perfekt. Mm. Skitbra. Innan vi går på lyssnarfrågor så har Emily någonting.
Ja.
Det har du. Vi, vi har ett litet inslag.
Mm.
Så vi kan ta och spela jingen.
Helt ärligt.
Okej. Jesper,
ja.
Helt ärligt.
Ja.
Har du någon gång, eller jag bara helt säker på att du, och jag fattar att du inte kan komma med ett exempel och så, men finns det tillfällen då det kommer en människa som du får kvällningar av? Att du känner någons andedräkt eller att någonting är så obehagligt och äckligt så att du måste liksom trycka tillbaka en kvällning?
Helt ärligt.
Ja.
Väldigt extremt sällan.
Mm.
Extremt sällan, för att det är någonting. Dels har jag nog aldrig varit speciellt äckelmag, alltså jag kan härda ut i dåliga dofter, alltså så, jag kan kontrollera det, jag får liksom inte kvällningar direkt, men så det var jag har med mig innan jag började plugga till läkare. Men sen är det ju så att som läkare, man skolas ju in i det där. Jag menar, första gången jag tittade in i någons stjärthål med ett rektoskop på akuten.
Och är man nära också?
Ja, för det är ju bara ett jävla rör. Ja. De har liksom inte uppfunnit något bättre sätt. Så att rektoskopet som man ibland använder akut, när jag jobbade på kirurgakuten och vi använde det på vårdcentralen för att titta i ändtarmen. Där är ju, alltså mitt öga och min näsa är ju i princip...
Gud, så då känner du...
Ja, men
så här,
10 centimeter. Och jag kommer ihåg...
Och då, alltså så här, som läkare då, andas man hellre med näsan än munnen för att liksom, man äter ju med munnen?
Ibland håller jag andan, det beror lite på. Nej, men så här,
förlåt,
det
är så.
Men jag andas genom näsan, det beror lite på. Mm. Men jag är inte, alltså, det är inte just doften, men så här, jag kommer aldrig glömma ett så här tillfälle, och det var inte så farligt, men det var inget som jag tänkte på, men när... Det var en äldre kvinna på kirurgakuten som kom med rektala blödningar och det skulle liksom bara titta om det är något pågående, alltså för att avgöra hur akut det var och vad vi skulle göra med patienten. Så gjorde jag en akut rektoskopi. Och samtidigt så hade jag med mig två medicinkandidater, alltså läkarstudenter. Och man försöker ändå säga, det här är er nya framtid, vänner. Välkomna till branschen. Men då kom jag på mig själv och sitta då med näsan 10 cm och ögat 10 cm från ett stjärthål, och så sa hon, började skratta, de pratade med patienten, så hon skrattade till och då kom det liksom pruttar ut.
Nej.
Men samtidigt så det är inget som har satt några spår, det är inget som har gjort att jag inte vill jobba som läkare, för att någonstans så är det kroppar vi jobbar med och kroppar kan utsöndra saker som normala människor tycker äckligt, men nej, det är bara
så. Det var fan det tryggaste jag har hört.
Ja, men alltså med facit i hand, då vet man att det är dina kandidater som bara, kolla in det här. två tomater! Och så satte igång tant.
Nej, men jag kommer ihåg att jag liksom när det kom ut pruttar så... så tittade jag upp och liksom tog en paus och sen ner igen, alltså så. Och
jag menar,
men samtidigt, och så tänkte jag på så här, vad är det för yrke jag har hamnat i?
Men samtidigt, det är så jävla tryggt att det är liksom inte mer än så.
Nej.
Och sen vet jag ju själv när man tänkte dem, jag tänkte så här, det värsta jag kan tänka mig att jobba på äldrevården och liksom, men efter två gånger du har hjälpt någon med toalettbesök så är det som att plocka apelsiner på.
Ja.
Alltså man blir helt...
Nej, det blir inte så farligt. Och det finns ju så mycket större värden i det man håller på med.
Ja,
och det är ju faktiskt kunna hjälpa någon Och så. Sen så, jag menar, det, ja, det finns de som kan dofta väldigt mycket, men då, det är alltid synd. Alltså, man glömmer det där.
Mm. Man vill ju också ha en skrattig känsla.
Ja.
Alltså,
framförallt om jag har liksom, han från Onskan 3 centimeter från Anus, ja. Då vill man ju ändå ha det är härligt.
Ja, men,
det... Nej, men fan vad fint. Vad va glädjande.
Ja, tack för
bra
det.
Fråga. Först kändes det så grov, men den blev så mjuk.
Mm. Ja, nej, men det, ja, det beror på hur jag svarar.
Jo, men...
Det var... Ja, helt ärligt.
Mm.
Jag måste bara säga, jag misstänker var frågan kommer ifrån eftersom att vi kollade på ett program, ett veterinärprogram där en kille är nedpissad av en typ labrador och fick ett sånt...
Är det sant?
Ja.
Nej, men jag har tänkt på den här frågan.
Ja, du har gjort det.
Mm.
Men,
ja, på samma arbetsplats. Ja. Det var min första jobb efter examen. Men då var det någon nattjour. Det var en patient som hade kommit in med urinstopp. Inte kan kissa. Jätteångestskapare. Kom in mitt i natten. Jag sätter en kateter och kopplar till en påse. Lämnar patienten. Kommer tillbaka för att titta. Tar upp påsen, den är jättefull. Tar upp påsen, tittar på den. För jag vill se att det liksom ser klart ut.
Mm.
Känner samtidigt en välbekant känsla på mina egna, liksom i min egen grenregion. Att det blir lite ljummet och varmt. Liksom kring grenen och ner på byxorna. Och sen blir det kallt och börjar klia rätt snabbt. Då har ju den här kranen på den här påsen var inte stängt. Så att jag får ju liksom 1,5 liter urin. Oj. På mina byxor. Men det var också så här, urin.
Ja.
Det är bara så här, jag duschar ju sen.
Det är det renaste som finns.
Alltså, ja. Nej, men
liksom, allt sånt tycker så. Man om att höra när man är rädd för sjukdomar.
Ja. Det var också en sån här, vad har jag valt för jobb? Fast mer på ett skönt och roligt sätt.
Mm.
Och inte så här, vad jag valt
glad jag blir. Jag är glad av att höra det här.
Ja, men bra.
Mm.
Det är om det. Nu är vi snart klara. Vi har pratat så länge idag. Så, men vi klämmer in ett par lyssnarfrågor. Vi kastar på en bumper till det. Hej hopp! Emily, en första fråga.
Yes. Hej på er och tack för en fin podd. Jag kom att tänka på att vi går mot mörkare tider. Jag verkligen hatar höst och vinter. Framförallt just för att det är så få ljusa timmar. Kyla och tråkigt väder har jag övrigt inga problem med. Jag blir otroligt låg. Jag orkar mindre och det känns som jag behöver mycket mer sömn för att klara av vardagen. Nu när det fortfarande är lite somrigt kan jag sova 6 timmar på natt, men på vintern känns det som att 9 timmar inte räcker. Vad beror detta på? Är det bara antalet timmar dagsljus som ställer till det? Finns det något man kan göra? Jag har testat lite olika vitaminer och så vidare, men tycker ingenting sådant gör skillnad. Ha det fint med vänliga hälsningar, Ida.
Ida. Det du beskriver är något som är väldigt vanligt. Det är ju ett självplågeri att bo här. Där vi har såna otroliga årstidsvariationer. Och framförallt, köld och värme påverkar nog inte så mycket, men antalet soltimmar.
Mm.
Det finns en diagnos som heter SAD.
Mm.
Seasonal Affective Disorder.
Ja.
Ja, det är ingen diagnos vi håller på och sätter dagarna ända. Men det betyder ändå att det är absolut inget fel på dig, Ida. Utan det här är väldigt vanligt. Det handlar ju oftast om omställningen, att det blir mörkt tidigt. Alltså, det gör att hos vissa så hänger inte, vi har ju en inbyggd dygnsrytm. Alla celler har liksom en inbyggd klocka och ett inbyggt dygn kan man säga. Och sen har vi melatoninet från tallkottkörteln här, nu pekar jag bakom pannan.
Tallkottkörteln.
Som står i direkt förbindelse med synnerven. Så att den påverkas av mörker och ljus.
Mm.
Och när det är mörkt så utsöndrar den melatonin som gör oss sömniga. Det finns även som medicin melatonin och har funnits receptfritt i USA i 1000 år.
Mm.
Så många känner nog till det. Men det är ett endogent ämne från tallkottkörteln. Och när det är ljust så bromsar signalerna från synnerven, alltså ljuset, så bromsar den de insöndringen av melatonin. Vilket gör att vi inte blir så trötta. Och det är därför Ida sover 6 timmar på sommaren och kan inte sova nog när det är mörkt. Det är därför vi inte ska titta på blått ljus, skärmar, när vi ska sova om vi har sömnproblem och inte annars heller.
Mm-hmm.
Just för att synnerven inhiberar lite melatonininsöndringen.
Mm-hmm.
Det vi kan göra, jag ska säga det också, att det vanligaste är nog att ha symptom på hösten och vintern när det blir mörkare och mörkare. Men sådana som jag får de här problemen på våren när det blir ljusare. Och det är inte att jag hatar ljus eller att min kropp är allergisk mot ljus som någon Dracula, utan det är för att det blir så, jag är mer känslig för den snabba förändringen. För det går ju skitsnabbt under när man håller på att ställa om klockan och så här. Det är helt sjukt.
Men vad kan man göra då?
Vad kan man göra åt det? Dels hitta rutiner. Alltså matrutiner, att man äter sina huvudmål på fasta tider, hjälper kroppen att hålla den här dygnsrytmen. Det är väldigt viktigt och viktigare än vad ja, det är så. För det hjälper kroppen att hålla någon form av klocka. Man kan för all del köpa blått ljus eller liksom, det finns ju sådana wake-up lights. Ja. Det kan man köpa som glödlampor och det finns jättemånga olika glödlampor som man kan ställa temperatur på så att man liksom kan skapa en konstgjort ljus. Så att när man går upp vid 7 så kan man se till att man har lagom mycket vitt ljus. Så att melatonininsöndringen blir lite mer hindrad. För ju mer ljuset är likt det som solen ger och det när vi är utomhus, desto bättre. Mm. Och det handlar ju om färgtemperaturer då.
Alltså typ växtlampor. De har
växtlampor,
väl...
ja men ja. Precis. Nej men så.
Nej, men alltså det är den typen av ljus. Ja. Våra grannar, det är som att det är dagsljus. Ja. Som...
Tyvärr är inte det ljuset det mysigaste mysbelysningen, utan då är det som en sån här thai-restaurang i Thailand.
Men alltså... en sån solterapilampa.
Ja, precis. Solterapi, ljusterapi. Ja. Det är ju exakt det, precis. Så förutom de sakerna, rutiner, måltider som vi sa, men också träning. Att hitta en träningsrutin. Mm. Allt sånt där är bra. I uttalade fall, vilket är ganska ovanligt, så kan man ju faktiskt behandla med antidepressiv medicin under vissa perioder av året.
Mm.
Men det finns mycket att göra innan
dess. D-vitamin kanske?
Ja, D-vitamin är något vi ska äta när det är mörkt överhuvudtaget. Ja. Och framförallt om man har mörk hud, melaninrik hud, och om man är täckt på kroppen och får dåligt solljus. De flesta annars klarar sig på liksom det vi bygger upp på sommaren, men det är aldrig fel att ta lite D-vitamin när vi bor i det här landet på de här breddgraderna.
Mm.
Bra.
Good.
Ska vi ta en inläst fråga?
Mm.
Vi gör det.
Ja, vi gör det.
Vi avslutar med en.
Ja, gör det. För att det blev bara två frågor den här gången. Då. Men det var fasen, så kan det bli ibland. Ni fick ju så himla många i somras.
Mm. Ja.
Här kommer den. Kommer från Linnea.
Hej. Jag har en fråga om förkylning eller sjukdom och träning. Jag kan tycka att man har hört att man inte ska träna när man är sjuk. Och det kan jag ju fatta att om man är dunderförkyld att man inte ska ta sig till gymmet av flera anledningar. Men om man är lite liksom förkyld och har ett gym då där det inte finns några andra människor. Kan man träna då? Jag har förstått att man kan få någon så här kärm i hjärtat. Och då tänker jag, eller jag har läst att om man har ont i halsen, att det är då man inte ska träna. Men ja, hur ont i halsen måste man ha för att undvika att träna? Det är egentligen frågan. Och hur sjuk, kan jag vara lite sjuk och träna? Alltså jag vill ju träna, så när måste jag sluta träna? Hur sjuk måste jag vara? Tack, hej.
Ja, tack för frågan. Ska jag ta den här?
Du kan ta den.
Ja, men gör det.
Det här, jag sa ju att förra avsnittet så sa jag att det var en vanlig fråga.
Ja.
Ja.
Alltså, man ska absolut inte träna när man är sjuk. jag kan inte fejka det här.
Vad? Men så här är det. Man tar en promenad ute.
Ja.
Känner man att man klarar en promenad utan att må dåligt och känner sig svimfärdig, då kan man träna. Man ska inte ha feber. Man ska inte ha pågående ont i halsen. Eller hur? Alltså det ska inte...
Det beror lite på. Så har man en virusinfektion som ger liksom det här typiska förloppet att du blir lite småsjuk och sen så har du, pikar du två dagar, då ska du inte träna. Nej, oavsett feber eller inte.
Men på slutet kan man träna.
Ja. För vad ska man definitivt inte göra?
Träna med feber.
Nej, det är sant. Men man ska heller inte bli stillaliggande och rädd för att röra på sig.
Nej.
Men det är skillnad mellan att röra på sig och köra liksom Hammarbybacken upp och ner 10 gånger.
Med så det bästa man kan göra är att börja med en längre promenad och se hur kroppen reagerar.
Ja.
Och blir man anfött och sånt?
Ja, och när du kommer, kör inte ett kardiopass det första du gör på gymmet. Du ska inte ha upp pulsen, utan börja lite lätt.
Ja, var lite snäll mot kroppen. Och är det så att den här raska promenaden bara känns bra, gå och träna.
Och har man en infektion i kroppen, till exempel då, ont i halsen som är ett symptom, då löper man ju risk att få en hjärtinflammation. Precis. Och det är någonting vi verkligen vill undvika.
Jo, men såklart. Men det är ganska ovanligt.
Absolut.
Men jag tror att lyder man de här råden så gör man nog det mesta. För att grejen är, sen finns det, för när man har legat och varit sjuk och legat med telefonen i soffan, liksom med böjd nacke, då kan man ju få lite problem i nacken och man kan få så kallad referred pain, att man känns som att det är spänt och drar och sånt över halsen. Och då är det ju jättedumt att inte röra på sig.
Mm.
Ja. Så att Linnea, lyssna på förra veckans avsnitt, och för det kanske du inte har gjort.
Nej. Men det var bra att vi fick den frågan, för att då lär ni er liksom... Återupprepning. Ja, det sätter sig.
Ja.
Men med det så tackar vi för den här veckan. Mm. Tack Emelie Uggla, tack Jesper Salén.
Tack.
För att ni finns. Emelie, du har ett uppdrag. Det är att med min hjälp ska vi framöver boka en tid så att vi kan få dina bröst undersökta. Så att du sen kan från noll lära känna din egen bryst.
Det är bra att du ligger på mig där.
Mm. Får jag flika in en jättekort sak?
Ja.
Vi får så himla mycket härliga meddelanden. Inte bara frågor utan också hejarop och så.
Mm.
Tack så jättemycket för all fin feedback som ni lyssnare skickar in. Och ni får jättegärna sprida ordet om podden.
Ja,
om ni har någon polare som är orolig, dels kring något specifikt symptom vi tar upp i podden, men även annars.
Och
sprida ordet.
Jag fick en fråga idag från en kvinna på min privata, när jag gjorde reklam. Hon hade grov hälsoångest och hon vågade inte lyssna. Men den här podden är till för att folk med hälsoångest ska få mindre hälsoångest.
Jag har fan blivit bättre då.
Ja.
Och vilket avsnitt kan man börja med då?
Hälsoångestavsnittet, var det jag tipsade henne om.
Mm.
Hon blev jätteglad.
Bra.
Så att tipsa era vänner som är likasinnade med mig och Emily.
Och så att vi blir ett bra gäng.
Ja. Det funkar. Och det hjälper.
Kul.
Med det sagt för sista gången, tack för att ni lyssnar. Tack för att ni spelar in podden. Tack Daniel Aldermark på One Touch Edit som är vår fantastiska klippare som ni ska kontakta om ni behöver hjälp med att klippa poddar. Han kanske är fullbokad, men han är bäst. Vi hörs igen nästa vecka. Hej!
Hej!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Welcome to another round of Boardroom or Miro Board. Today we talk retrospectives with Agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miro Board?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online at the same time.
Correct. Next. You need the team to act on feedback fast, so you turn all those retro notes into Jira tasks instantly.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first 3 boards free at Miro.com. That's Miro.com.